Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkomna till ännu ett avsnitt av Babys podcast med mig, Carina Barnmorska. Idag, jättespännande, tillsammans med Sara och Nicky, Bulle i ugnen, fast färdigbakat.
Ja.
Fast vi är ju inte färdigbakade, Babys podcast, men nu kör vi tillsammans. Kul tjejer.
Tack, kul att vara här.
Mm, det ska bli kul.
Sara, hur mår du idag?
Men idag mår jag så jäkla bra.
Alltså
jag vaknade i morse utvilad för en gångs skull. Bonnie sov som en gudinna. Vi har ju tränat ganska mycket den här veckan, vilket gör att man blir extra glad. Och sen så har vi haft en riktigt mysmorgon, jag och Bonnie. Vi har bara legat i sängen och gosat och jag har druckit massa kaffe och ätit bullar.
Gud, vilken drömstart på dagen.
Ja, hur mår du?
Ja, men jag mår också bra. Men Nilo är hos sin mormor idag, så hon är inte med i studion.
Nej, du hade ju en tuff, eller vi hade tuffa dagar igår med Nilo och Bonnie.
Det har varit intensivt, så jag behövde en liten paus. Men det var också redan bestämt att mormor skulle komma och hänga lite med Nilo. Hon längtar ju väldigt mycket efter Nilo så fort hon inte har träffat henne på en dag eller två. Och varje gång hon ser henne så bara, åh, hon har blivit så stor nu. Jag bara, men du såg ju henne i förrgår.
Alltså hon hade ju helst flyttat in till er.
Ja, jättemysigt. Mm. Men Bonnie ligger fint i din famn.
Ja, hon är med som vanligt. Jag hoppas att hon sköter sig. Men det känns inte som att det spelar superstor roll idag om hon sköter sig eller inte. För att vi har ju ändå en barnmorska med oss idag som har förståelse för det mesta, eller hur?
Ett überproffs, Carina.
Yes.
Hej, välkommen.
Tack, trevligt att vara här.
Vi har ju väldigt mycket frågor till dig.
Mm-hmm.
Så jag vet inte riktigt vilken ände vi ska börja i.
Nej, det kommer ju bara bli en massa personliga frågor. Alltså allt som vi går och undrar över.
Mm, nej, men
vi kommer peppra dig.
Ja.
Ska man väl säga att jag jobbar ju med Babys podcast också. Och där finns ju väldigt många avsnitt med väldigt mycket svar på väldigt många frågor. Mm. Så dit kan ni också vända er.
Mm. Ja, så men klart, fördjupa sig lite.
Ja.
Det har jag gjort.
Mm.
Och jag har googlat runt och jag har lyssnat på er podd. För just nu befinner i alla fall jag mig i ett skede där jag känner att så här, när är det dags att börja inrätta lite rutiner i Nilos liv? För hittills har jag alltid fått höra från barnmorskor att men hon är så liten och nu måste man bara hänga med i hennes takt och schema. Det går inte att börja uppfostra eller sätta rutiner. Men jag känner att liksom, när är det dags?
Hur gammal är hon?
Hon är 11 veckor nu.
Mm. Vad är rutiner för dig då?
Lite struktur, tack.
Alltså Nicky är ju, tål att tilläggas, den mest strukturerade personen jag vet. Alltså hon sorterar liksom sin resväska nitriskt när hon ska till Idol typ. Alltså allt är liksom struktur, planerat, hon är så ordningsam.
Mm. Men allt går ju mycket smidigare då. Nej, men så jag tänker då i Nilos fall, liksom, när ska man äta, när ska man sova? Hur ofta sker det? För jag har ju fått höra av folk som har barn som är några veckor eller månader äldre. Att så här, ja men då ska de äta var tredje timme och så ska de sova direkt.
Så sover de, är det lite lunch?
Jag har några vänner som har en riktig drömunge. Jag har aldrig sett det här, men hon är 14 månader. Hon är ju mycket äldre än Nilo såklart.
Mm.
Men den här lilla tjejen, hon går frivilligt till sängen och lägger sig.
Det är ju ganska ovanligt.
Ja, jag trodde inte mina ögon.
Nej.
Hon tog sig slutet.
Jag tänkte säga, har du verkligen sett det?
Jag såg det mitt framför mina egna ögon.
Annars hade man ju trott att det var
hon
mitt.
Hon tog sin snuttefilt, satte i nappen och så började hon gnugga ögonen och så gick hon mot, och hennes föräldrar ville inte att hon skulle, det var en timme innan. Och hon borde sova 7 och det här var 6. Så de ville försöka hålla henne vaken en timme till. Men hon ville gå och lägga sig. Jag bara, vad är det här för barn?
Men alltså, som svar på frågan, så rutinen till sånt litet barn, det tror jag man måste vara flexibel ganska lång tid.
Ja.
Och anpassa sig. Alltså barn är ju så individer och så unika. Så att det går inte att säga att barn ska sova hela natten från en viss ålder. För det gör inte så små barn som oftast. Mat behöver de ju regelbundet, men inte exakt var tredje timma. Sen beror det på om man ammar eller om man delammar eller om man inte ammar alls. Men ammar man, så säger man ju fortfarande att barn behöver ju mat 8-12 gånger på ett dygn. Alltså 8-12 mål på ett dygn, och sen fördelar man det. Ja, lite olika.
Under deras vakna tid.
Jag tror Bonnie äter typ 24. Alltså ja. Hon äter hela tiden.
Ja, men det är minst 8 gånger. Så ibland så blir det ju många, många fler. Och Sara, då är det ju så här att du ammar ju. Och det handlar ju inte bara om mat.
Nej. Jag märker att hon fusksnuttar eller fejkäter ibland.
Ja, nej, men barn vill vara nära. Mm. De vill känna trygghet. De vill suga. För de har ett sugbegär. Så att allt det här, du är ju alltid ett där. Så det handlar inte bara om mat när man ammar.
Men ibland undrar ju Maja om det är mig hon tycker om eller om det är mina tuttar.
Bara bröstet, Sara. Det borde också, Sara.
Ja, exakt.
Men är det då man ska försöka introducera nappen då?
När? Alltså, menar du när de använder bröstet? Ja, det kan man väl göra. Det är väl inte fel. Alltså, det är inget fel på napp och använda napp. Mm. Vi rekommenderar inte napp de första dygnen i barns liv. Därför att man kan få en lite felaktig sugteknik.
Mm.
Och därför så säger vi att vill du amma, så se till att du försöker att etablera amningen innan nappen kommer in i bilden.
Mm.
Men så är det ditt barn, och sen så är det den här individen. Vissa barn behöver tröst mer än andra och har mer sugbegär än andra. Så att ibland så kastar vi ju in nappen direkt.
Mm. Men tycker du att man gör sig själv en björntjänst genom att till exempel låta dem? För ibland märker jag att hon äter lite grann bara i början, och sen speciellt när vi ska lägga oss eller hon ska somna, att hon fortsätter bara så här snutta lite. Tycker du man gör sig själv en otjänst att göra så? Alltså kommer hon vänja sig?
Nej. Att hon ligger vid bröstet med.
Ja, men precis.
Nej, jag tycker hon kommer inte att ligga där när hon är 15 år.
Nej.
Så att
skönt.
Nej, det är en vän. Alltså, och det är väl ganska härligt om man nu vill amma och tycker att det är okej. Och då får man ju, det får man ju bestämma själv så många gånger. Är det ett problem där man känner sig väldigt fast och bunden och så vidare, då är napp inget fel. Men det är heller inte fel att låta barn ligga nära intill, och ni båda känner den närheten. Och det handlar ju extremt mycket om oxytocinet. Mm. Alltså det här fantastiska hormonet, lugn- och rohormonet, som gör barn lugna och trygga.
Mm.
Och inte stressar.
Mm.
Och samma för dig.
Mm.
Amningsstunden ska ju vara det tillfället. Det finns inget svar som är rätt, utan utgå ifrån dig själv. Men nej, inte, jag tycker inte att det är fel att amma, och det är inte så att Bonnie kommer att amma hela sitt liv för det.
Och egentligen då, rutiner, det finns inget konkret svar på när man ska börja införa det eller
Nej, alltså inte om du frågar mig. Det finns säkert andra som tycker annorlunda. Men här handlar det ju mer om barnets behov.
Ja.
Vissa barn sover ju mer på nätterna. Andra är mer vakna på nätterna i början. Och så har ju livet sett ut i magen också. Och det fortsätter de ju med ett tag också som nyfödda.
Mm.
Eller som spädbarn.
Mm.
Så hur sömnmönstret och ätmönstret ser ut, det kan man ju försöka att få in en rutin. Men det är ju inte säkert att barnet accepterar det.
Nej.
Och det är ju där man själv måste vara flexibel och se att nu är det ju faktiskt så att jag har ett barn och barnets behov får gå i första hand.
Mm.
Och sen kan det se ut på olika sätt. Jag menar, man kanske har en pappa, en partner, en någon stödperson i sin närhet som kan hjälpa till. Men de basala behoven, de behöver ju uppfyllas hos ett barn.
Ja, såklart.
Men det känns ju ändå som att det kan hjälpa till att göra på samma sätt till exempel varje kväll.
Ja,
eller
absolut.
Någonting för att vänja dem vid ett mönster.
Ja, precis. Eller försöka vänja dem vid ett mönster. Mm. Och sen så protesterar de ju. De är ju kloka.
Mm.
Så att de protesterar ju när de inte tycker att det är okej.
Okay. Mm. Men jag måste fråga, på tal om det här med amning. För min mamma sa att när vi växte upp, eller i alla fall när min stora syster växte upp, så var det prompt så att man skulle amma var tredje timme. Och man fick liksom inte amma däremellan.
Nej.
Varför var det så? Och varför har det ändrats?
Det har ändrats därför att man ser att ingen äter på det sättet. Och återigen tillbaka till individen. Att vi äter på olika tider. Det gör vi som vuxna och det gör barn också. Att tvinga barn att äta var tredje timma när man inte är hungrig, det skapar ju bara en olycklig baby som inte kanske vill amma överhuvudtaget. Och sen vad gör du om den vill amma en timme senare? Ska den inte få mat då när den vill ha mat? Förr i tiden var det precis som du sa, att vi sa var tredje timma för att vi trodde att blodsocker, alltså barns blodsocker, blev mycket lägre och att de behövde därför regelbundna måltider. Idag vet vi bättre, och fast det sitter kvar hos vissa fortfarande, kan jag säga. Jag ser det även, för jag jobbar ju med förlossning men även med BB, alltså eftervård. Så det vi säger idag och har gjort en tid, det är ju att barn ska då äta återigen 8-12 mål gånger per dygn.
Mm.
Och då fördelar barn det olika. Som sagt, vissa vill amma efter en timme igen. Och sen så kan det gå 4, nästan 5 timmar. Sen ska det väl kanske inte gå 6 timmar emellan. För då kan de få ett lite lägre blodsocker.
Mm.
Och kanske inte orka sen. Så där kanske man får börja väcka, pussa, krama och försöka liksom lägga till bröstet. Eller hud mot hud, som är en väldigt bra sätt att stimulera både sin egen mjölkproduktion men också barnets signaler till att vilja äta och suga.
Mm. Det är ingen risk att vi bör säga till våra.
Nej. Nej, men amningen har gått bra för både mig och Sara. Vi har ju också introducerat flaskan. Så Nilo får ersättning ibland. Bland annat då när jag är på inspelning och gör Idol. Eller livesändning är det nu för tiden. Under hösten. Så det känns skönt. Det har vi fått rullning på. Men det som jag har märkt, och det är väl kanske därför jag börjar kolla så här, när det är dags att införa lite rutiner och hitta mönster och så i hennes vardag. Det är för att Nilo har lite problem med just insomningen.
Mm.
Hon kommer inte till ro, upplever jag.
Mm.
Och blir nästan... Alltså jag ser på henne och det liksom skriker om henne att hon är trött.
Hon kan knappt hålla ögonen.
Nej, alltså ögonen är helt stängda. Men det är nästan så att hon blir rädd för att somna.
Mm.
Och det är ju en rätt...
Fast alltså, du håller i henne? Eller är det när du lägger bort henne i ett näst eller en säng som hon reagerar?
Ja, precis. När vi lägger ner henne.
Mm.
Och det eller om jag försöker få henne att somna i sängen eller babynästet.
Precis. Barn vill ju vara med sina föräldrar.
Mm.
Och man kan ju inte gå och bära och ha dem nära en till sig hela tiden.
Nej.
Men väldigt få barn vill ju ligga i en egen säng. Mm. Näst eller vad det handlar om. Så det är ju jättesvårt att få in rutiner. Du kan ju försöka, som du sa, med samma tid varje kväll. Men det är inte säkert att hon accepterar det.
Nej.
Och du kanske måste acceptera att hon kanske måste få sova i din famn. Det man skulle kunna prova, det är ju att ha en naken bebis hud mot hud. Alltså där ni båda är nakna. För hud mot hud stimulerar ju väldigt mycket oxytocinet i kroppen. Alltså lugn- och rohormonet. Och det är ju detsamma som sovhormonet. Mm. Det är ju det som pikar på natten när vi sover. Förlossningshormonet och så vidare. Det är oxytocin.
Mm.
Så det man kan prova med för att få henne mer lugn och trygg, det är ju att hon får sova, somna på dig eller Niklas, hud mot hud.
Men vad då, Nicky, menar du att hon kan somna själv i baby nästan?
Nej, men det är det jag testar.
Det är det hon inte gör.
Och det är det, nej, hon inte, det är det hon inte vill göra.
Nej.
Utan då lyfter jag upp henne när jag ser att hon liksom inte kan somna in.
Mm.
Och antingen sätter henne i bärsele eller bärsjal.
Mm.
Eller bara i min famn. Försöker lugna henne och lägga på. Liksom, eller ger henne nappen och så. Försöker gosa in henne. Och då till slut så somnar hon ju.
Mm.
Men det här med att liksom lägga ner henne och försöka få henne att sova i babynest eller säng, det går inte. Vagn går när den är i rörelse, då till slut somnar hon in.
Ja, men jag tänkte, för det har inte funkat, det kan inte ha funkat någon gång att du bara har...
Nej. Men för det är då hon blir så där orolig liksom och inte kommer till ro. Och då skriker hon. Då kommer hon i en så här raseriutbrott nästan.
Ja.
Eller det gör hon.
Men då är det ju inte ingen idé att liksom forcera det, tänker jag. Utan mer ta henne till dig, eller Niklas, eller mormor, eller vem det är.
Ja.
Och helst hud mot hud. För som sagt, där triggar du igång mycket bra hormoner som kan göra henne mycket lugnare.
Mm.
Så att hon känner närhet och trygghet. Och med det kanske blir tröttare. Och med det så kan du lägga ner henne därefter i näst eller vagn eller...
Måste jag börja klä av mig på stan, menar du?
Nej. Nej. Nej, det menar jag inte. Då har du henne förstås i famnen.
Det blir bra.
Nicky, vad gör du? Vad går runt naken?
Carina sa att man var tvungen att ha hud mot hud.
Carina sa att det är jätteviktigt. Ja, nej, jag skojar med
Carina. Jag förstår. Nej, men jag tänker att de flesta kvällar är man kanske ändå hemma.
Ja, såklart.
Det är så.
Mm.
Och sen så handlar det om att vara kreativ resten av tiden. Och prova sig fram, helt enkelt. Försöka skapa de här rutinerna. Men ibland så tar det längre tid.
Ja, men jag ska testa det. För nu har det snarare varit motsatsen. Att vi har tänkt lite så här... Vi ska inte ge efter för att hon... skriker och gråter. Men då kanske det är fel strategi.
Frågar du mig så skulle jag ju hellre plocka upp ett barn som inte just då känner riktig trygghet.
Ja.
Eller, hon signalerar ju någonting. Och det är klart att man inte behöver plocka upp ett barn. Barn skriker ju emellanåt, det är inte det.
Nej.
Men alltså inte av princip låta barn ligga kvar. För då är det som oftast närhet de vill ha.
Mm. Då tror inte du på den här 5-minuters-metoden?
Funkar för vissa.
Vad är det? Jag vet inte vad det är.
Alltså jag tror att det, jag vet inte. Men jag har för mig att det är så att man låter barnet skrika i 5 minuter innan man går till det. Alltså,
5 minuter är jättelång tid för ett barn som skriker och gråter.
Det är super lång tid. Men jag menar, alltså, ni kan ju inte förespråka det då.
Nej, jag gör inte det.
Nej.
Och det tror jag inte våra barnläkare gör heller. Sen så får man ju lära känna sitt barn såklart och se vad är problemet mera. Men återigen, basala behov hos barnet som behöver tillfredsställas. Och då är närhet kanske det viktigaste av allt. Och det är ju där vi börjar när de är pyttesmå redan på förlossningen helst.
Såklart.
Ja, att vi lägger dem hud mot hud, att barn får vara där och avklädda så länge som det går. För att få den här närheten, tryggheten, anknytningen och allt det här viktiga.
Ja, men nattsömnen...
Mm.
Nilo vaknar ju upp och vill ha mat. Och då lyfter vi har sån bedside crib som hon sover i. Och jag lyfter ju över henne och ammar henne i sängen. Och så försöker jag ibland lägga tillbaka henne. Men då märker jag att hon vill ju vara hos mig. Samtidigt som det här med samsovning har jag fått höra. Liksom, från, det bland de få sakerna som man fick höra från första början under graviditeten också. Att man ska inte sova med barnet i sängen. Så då är jag ju orolig, Sara.
Jo, vi gör det. Så jag är ärlig och säger det nu.
Ja, men också så här, jag låter ju Nilo ibland ligga kvar. För det är också skönt för mig. För då kan jag sova och hon sova. Alla sover och alla är glada.
One big happy family!
Men, nej, men alltså hela vår instinkt vill ju att barnet ska vara nära. Det är ju så. Ja. Vår kropp säger ju att det är helt, det känns ju naturligt för de flesta. Mm. Och de flesta samsover med sina barn. Socialstyrelsen avråder till samsovning när barnet är under 3 månader. Därför att man har sett eller tror att det finns en koppling till plötslig spädbarnsdöd. Mm. Och därav avrådan.
Men ja, är det liksom att det är inte det att man kan rulla på dem och sånt, utan det är...
Jo, ja, absolut. Det är ju en av riskerna. Sen ska man väl tillägga att det är ju väldigt få barn i Sverige som dör i plötslig spädbarnsdöd. Mm. Väldigt få. Men det är ju lika tragiskt när det händer, såklart.
Ja.
Men därav så blir det ju lite svårt när myndigheters uppgifter är ju att ge den här evidensen, och det krockar ju lite grann med föräldrars önskemål.
Mm.
Och
eller
den här instinkt. Ja, också.
Mm.
Såklart, för barn återigen, de vill ju vara nära. Det är, det är ju tryggheten där.
Mm.
Men då vet vi ju att barn, att vi sover med våra barn i alla fall. Och då, för att minimera riskerna, så kan man ju då ha, som ni har, Nicky, då hade du en liten sån här bädd i bädden bredvid. Man kan ha ett babynest i sängen eller en liten sån här korg. Det finns ju olika varianter. Men att de ska vara säkerhetstestade och att det ska vara lite kanter så att barnet liksom ligger... stadigt, stabilt, lite ombonat. Och att man, antingen har man det vid sidan av sängen, alltså instoppat i sängen, eller om man då har ett sånt här näst, att man har det i kuddhöjd, alltså väldigt långt upp.
Så för kroppen det man, inte kan falla över.
Exakt, ja. Så att kroppen eller täcket. För alltså vi i Sverige så har vi ju kallt klimat och ofta tjocka täcken. Det blir för varmt för dem. Och överfallsrisken med en kropp, mamma, pappa, partner, någon annan som ligger i sängen, är en risk likaså täcke. Och därför, för att minimera risken, så säger vi, ska du sova med ditt barn, så flytta upp det här nästet. Eller korgen, eller vad det är du har. Och ha en filt på barnet, för det räcker oftast. De behöver inte tjocka täcken. Och så känner man bock i nacken och så ser man att de har bra temperatur. Så att de inte är för svala och heller inte liksom varma, svettiga.
Nej. Ja, nej, men det är ju väl bara det att när jag då tar över henne liksom till min famn för att amma och hon vill ligga kvar. Då ligger hon ju liksom med mig i sängen. Det finns ingen babynest eller så.
Nej.
Så det får jag inte göra. Jag vet det, men det blir så ibland ändå.
Ja. Ja. Men jag har ett tips. För att Bonnie vägrar alltså att läggas över i ett babynest. Det har inte, vi har inte lyckats med det en enda gång. Så när hon väl har somnat bredvid mig så bygger vi som en kuddmur runt henne. Så att det blir som hennes fake babynest. Och det har ändå funkat ganska bra. Det blir ju som ett litet skydd i alla fall.
Mm.
Och så får vi sova liksom mycket längre ner än vad hon får.
Ja, precis. Mm. Att du lägger henne så högt upp som möjligt. Nej, men det handlar ju om den där lilla barriären runt som ändå ska vara lite stabil. För att man själv ska reagera också om man är på väg åt det hållet. Mm. Handlar om att minimera riskerna helt enkelt.
Mm.
Sen så kanske det inte har funkat, men funkar väl om någon dag.
Mm.
Så ge inte upp och prova.
Nej. Men alltså, vi har börjat använda pyjamas nu för det känns som att det går lite mot kallare tider.
Mm.
Tror du det kan bli för varmt med pyjamas och filt?
Nej, det tror jag inte. Det beror ju på filtens tjocklek. Men ofta så är ju filtar inte så tjocka som täcken. Det är därför vi rekommenderar filt istället för täcke.
Mm.
Och man kan ju känna bak i nacken när barn då somnar till. Så känner man, om de är för svala helt enkelt, då lägger man på en liten tjockare filt.
Mm.
För det tycker jag är lite svårt. För det har man ju också fått höra i samband med det här plötslig spädbarns död. Heter det så?
Mm.
Ja. Ja. Att det här kroppstemperaturen är också viktig att hålla koll på.
Absolut. Förlåt, avbryter jag dig. Men de blir oftast för varma.
Ja, det är det jag undrar. Är. För att liksom, samtidigt så det är ju kallt ute.
Mm.
Och då vill man ju, om de är för kalla eller för svala, då vill de ju heller exempelvis kanske inte ligga i vagnen eller så, för att de egentligen fryser. Och vill då att man lyfter upp dem, för då får de ju din kroppsvärme. Så det är lite svårt att hitta den balansen. För man har ju blivit väldigt avskräckt av att så här, nej, men hon får inte bli för varm. Liksom. Mm.
Och då blir för varm, snarare kan det bli att de blir för kalla. Lite för sval faktiskt. Ja. Men barn är ju kloka. Och de säger ifrån. Mm. Som oftast. Men som sagt, bak i nacken är ett bra sätt att känna deras temperatur.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Jag skulle vilja lägga till riskfaktorer, eller det man ska tänka på när man har barn och samsover.
Ja.
Och det är ju att man inte har en för liten säng, för då är ju överfallsrisken större. Att man sover på en soffa eller mindre säng, man kanske är bortrest, vad vet jag.
Mm.
Det handlar om att inte röka, inte snusa. Nikotin vet vi är en stor riskfaktor.
Ja.
Droger lika så. Så är alkohol.
Nej.
Men det är också. Och sen att vi inte är för trötta själva. Och då vet vi ju att vi är ju trötta som mamma, pappa. Oftast. Men att vi inte somnar ifrån med barnet på bröstet. För det har ändå hänt att barn liksom har... eller kommer då med huvudet och kanske ner i mammas armhåla. Och på så sätt... inte kan andas.
Mm. Men det måste ju vara en större risk med mjuka sängar också, tänker jag. Alltså när de är för mjuka så att man liksom faller inåt. Ja, eller precis. Att de faller på sidan och inte får luft.
Nej, men det är därför det är så viktigt att man, som jag sa från början, att det är ett näst som är säkerhetstestat, som är fast.
Mm.
Och som har gått igenom då de här testerna. Och där vet jag ju att det finns ju många på marknaden, men Sleepyhead, eller Dockertort som det heter ute i världen, är ett näst som är fantastiskt bra genomarbetat och testat. Mm. Multifunktionellt dessutom.
Okay.
Så att det är jättebra, men man får hitta sitt, men absolut inte för mjuk i botten.
Men jag har hört att det här att när de sover på mage också, att det kan leda till plötsligt spädbarnsdöd. Och att det har att göra med att de kan tro att de är i magen. Stämmer det?
Det vet vi inte riktigt.
Okay.
Men jag tänkte komma till det också, att framförallt så rekommenderar vi ryggläge. Det har vi ju gjort i ganska många år. Och vi har ju sett skillnaden från 70-80-tal där barn sov på magen att plötsligt spädbarnsdöd. Alltså antalet gick ner så drastiskt med när vi vände på barnen. Och när vi frågar vår husdoktor, docent och barnöverläkare Stefan Johansson, så säger han att man vet inte riktigt varför. Det handlar nog inte så mycket om att man tror att man är tillbaka in i magen, utan mer att man liksom kommer ner med ansiktet någonstans där man inte kan andas adekvat längre. Sen kan det, vissa säger att kanske delvis att det handlar om att lungorna mår bättre att ligga i ryggläge.
Mm.
Så absolut ryggläge och absolut när man ligger för sig själv. Sen kan man ju inte säga absolut ryggläge när man har en bebis på bröstet.
Nej.
Och ni är vakna. För det är klart att då ligger ju barn som små grodor på bröstet och då har ni ju koll. Men när man inte har koll på bebisen och den ligger i den här egna bädden, då är det, eller vagnen, då är det ryggläge.
Mm.
Och vissa barn tar sig över lite grann på sidan själva. Och då kan man, kanske man inte kan göra så mycket. Man kan inte liksom gå och ändra läge på dem var 50 minut. För de kommer hamna lite på sidan. Då får det vara okej.
Okay. Alltså Bonnie vände sig så hon hamnade på mage i morse.
Ja, ah, okej. Okay. Ah.
Är inte det helt unikt?
Nej, jo, det låter helt unikt, nej, men, Sara.
Är inte det... jag blev lite rädd för jag tänkte, tänk så gör en sådär på natten.
Ja, alltså låg hon helt plant på rygg från början?
Först på rygg, sen så hamnade sida. Hon på sidan.
Ja.
Och sen var det som att hon råkade rulla över på mage.
Mm. Ja, men alltså man kan ju inte kontrollera barn till 100%, så är det ju. Vi sover ju emellanåt och vi måste lita på att de fixar det här. För det gör ju de flesta barn. Men återigen, ryggläge är super, super viktigt. Och är det så att barn, för då säger vissa, ja, men när barnet kräks då, för det kan du ju göra som alldeles nyfödd av att det har fostervatten och fosterfett och sen senare på grund av amning. Ja, men då vänder barn, de är så kloka liksom. De vänder ju på huvudet och kräks åt sidan. Sen ska vi ju titta till barn. Alltså, så fort vi själva är vakna så har vi ju koll på barnen.
Jag fick höra att plötslig spädbarnsdöd, risken är som högst 3-6 månader och vanligast bland pojkar.
Pojkar vet inte jag om det, det kan inte jag faktiskt. Men, jag vet att under 3 månader är den absolut som
upp till 3 månader?
Upp till 3 månader.
Och sen minskar risken?
Ja, så minskar det. Okay. Och ganska dramatisk minskning faktiskt där. Så att det är ju jättebra att det...
Är det också för att barnet kanske då blir starkare i nacken och kan lyfta på sig och andningen är mer stabil?
Ja, framförallt. Ja, precis. De blir större liksom. De blir mer robusta. Hela bebisen blir ju mer rustad liksom för livet.
Mm. Ja, jag förstår.
Men en sak som jag tänkte nu, för nu börjar de ju bli lite så småförkylda många.
Mm.
Kan det vara farligt? Alltså kan det vara så att de absolut inte får luft om de blir täppta i näsan?
Blir de täppta i näsan så andas de ju genom munnen.
Men så de säger att de inte andas genom munnen.
Jo, men alltså de andas ju. De ser ju till att de får luft.
Okay.
Sen är ju... Återigen, under 3 månader så är man ju infektionskänslig.
Mm.
Och det är ju därför vi rekommenderar amning.
Mm.
För i amningen, eller i bröstmjölken, där har vi ju antikroppar som stärker barns immunförsvar. Så att det har ju en jättefördel.
Men det är inte alla som kan amma,
nej,
tänker
jag. Nej, alla kan inte amma. Men är det så att man kan tänka sig att kanske den här första mjölken, att man spar den eller pumpar ur den eller försöker klämma ut den, handstimulera ut den och ge några skedar, så är det mycket värt. För de antikropparna, de kan vi inte ersätta i någon ersättningsmjölk till barnet.
Mm.
Men vi gör så gott vi kan och amning är inte för alla. Det har vi pratat om i vår podd hur många gånger som helst. Man måste själv bestämma sig för om det är okej för mig att amma. Men just det här när man pratar då om olika infektioner för barnet och det som ju under vinterhalvåret man har jättemycket som nog alla föräldrar har talat om, det är RS-virus, alltså respiratoriskt virus, alltså det som sätter sig på luftvägarna. Och då vet vi ju att barn har ju väldigt trånga luftrör, och är de lite, blir de lite hostiga och slämmiga och så här, då har de ju lätt för att samla på sig infektioner. Så man ska vara väldigt observant på barn under 3 månader som har en temp över 38 grader, som hostar och som man känner liksom har tungt att andas eller andas väldigt tunt. Då ska man söka hjälp direkt. För det är ändå så att vissa barn drabbas av de här infektionerna.
Och när kommer det här RS-viruset?
Alltså när det...
Ja, men när är det högst risk?
Högst risk tror jag att det är januari, februari.
Okej.
Okay. Och det här är ju också jätteviktigt då, tänker jag, redan från hösten eller egentligen hela året. Men att när man har en nyfödd eller sen bebis också, att man tänker sig för var man tar bebisen eller vilka man tar in till bebisen. Mm. Att man är lite klok själv, att barn har från mammas mage ett visst immunförsvar men kan råka illa ut om det är förkylda personer som bär på virus eller bakterier. Så att försöka att undvika liksom stora matmarknader och så vidare, folksamlingar eller ta in hela tjocka släkten och några kanske hosta jättemycket. Ja. Det är väl ett första tips, och sen alltid vara noga med handhygien. Och vissa har ju småsyskon där hemma, kanske flera stycken, och de är snoriga mest hela tiden. Man kan ju inte göra så mycket åt det. Man måste ju leva i den här familjen, men man kan ju försöka låta dem, försöka hålla dem på avstånd så gott det går.
Mm. Eller tvätta händerna så fort man kommer
ja,
hem.
Ja, men tvätta händerna, byta kläder är också väldigt bra. Kanske duscha så för att försöka minimera risken.
Mm.
Men alltså virus läker ju ut av sig själv, men ibland så kan man ju behöva hjälp med syrgas och hjälp med att fria luftvägarna och få ur sig det här. Inte bara syrgas, utan man måste få ur sig koldioxiden också. Och då behöver man ju åka in till sjukhus. Så jag tycker barn under 3 månader ska man vara väldigt, väldigt försiktig med och tänka till när de börjar hosta eller snora eller te sig som att de har någon förkylning.
Men hur farligt är det här viruset?
Nej, men alltså det är ju inte jättefarligt, men man ska i alla fall söka hjälp så att vården får avgöra hur allvarligt det är.
Och nu när man går in i höst och vinterhalvåret, att då kanske man ska vara extra uppmärksam.
Ja, men det måste man ju vara, för det går ju väldigt mycket infektioner den här årstiden.
Men Nilo nyser titt som tätt under dagarna. Men det behöver inte nödvändigtvis vara ett tecken på att hon är förkyld, va?
Nej.
Det varför nyser så små barn? Det är gulligt.
Men... Ja, det är så gulligt.
Ja. Nej, men det kan ju handla om att hon ammar och liksom får någonting i näsan och så vidare som hon behöver få ur sig. Och då är kroppen ganska så klok med att nysa. Men nyser hon och snorar och hostar och du känner att andningen på något sätt är påverkad, som jag sa, att man andas tunt eller tungt, då ska du höra av dig till vården.
Okej.
Okay. Mm.
Ja, det är mycket att hålla koll på.
Bonnie var ju lite förkyld här för några veckor sedan. Och då fick vi köra med sån här koksaltlösning och spruta i. Och sen så suger man ju då ur.
Ja.
Och jag, alltså, det kändes som att jag torterade henne. Alltså, jag grinade typ när jag skulle göra det. Men det funkade ju ändå.
Ja, hon var så täppt i näsan.
Ja,
speciellt
nattetid när hon låg ner hela tiden.
Har du provat bröstmjölk?
Nej, men jag fick det tipset efter att hon, för det här pågick bara i någon vecka eller knappt det. Men då fick jag tips just om bröstmjölk faktiskt, att man skulle stoppa det i näsan.
Ja, men det är ju sån här universalmedel.
Ja, men verkligen. Ja. Jag har hört också att det hjälper.
Röda täppt i näsan.
Exakt, och mot de här hormonprickarna som de får i ansiktet kan man tydligen också smaka på.
Vadå, vad ska man göra med bröstmjölk om hon är snorig?
Spruta i näsan.
I näsan.
Jaha.
Ja, yeah. Någon droppe.
En med patten bara.
Prova.
Ja, men Nilo fick också så. På natten blev hon täppt i näsan.
Mm.
Då fick Niklas, jag vågar inte göra det där. Just för att hon blir så ledsen.
Mm.
Hon blir så ledsen så Niklas fick göra den här koksalt-grejen och sen då suga ut. Men min barnmorska på BVC sa att man inte ska suga ut för mycket. Nej. Utan man ska hellre bara låta koksaltet göra sitt jobb.
Precis. Mm-hmm. För det sväljer, det åker ju ner. Ja. Om det löser så åker det ju, ja, antingen så kommer det ut som det gör när vi snyter oss eller så åker det andra vägen.
Ja.
Mm-hmm. Men huvudsaken är ju liksom att det blir fritt.
För när du håller på med sån här sug, då kan andra partiklar, alltså man kan förstöra näsgången eller något
och slemhinnor och
sånt. Om du gör det för vävnader. Ofta, Sara ser helt vätskrämd
ut. Alltså
du får inte göra det flera dagar i rad, uppfattade jag det som, eller?
Ja, nej, alltså du behöver inte vara orolig, Sara. Det är ingen fara. Någon gång, men du kan prova ut den, att bara ge näsdroppar.
För det stod ju på den här lösningen att man bör ha, alltså innan man sprutar in så bör man ha en sån där sug tillgänglig. Mm. Då tänkte jag, nu är det bara att suga på här.
Ja, fast då kan jag ju tycka att du kan vänta tills du ser effekten, om den har effekt av sig själv utan sug.
Okej. Okay. Ja. Stackars Bonnie.
Men hon mår bra.
Ja.
Jag tror det är överanvändning.
Ja, men precis. Nej, men det är som allt. Det handlar ju om sunt förnuft med de här små.
Mm.
Att vi litar på oss själva och har ju kloka barn som säger ifrån också. Mm. Faktiskt. Alldeles från början så säger de ifrån när det är någonting som de inte gillar.
Mm.
Och kroppen är ju fantastisk på det sättet.
Mm.
Och ni. Mammor. Det är fantastiska.
Bonnie och Nilo är ju jämngamla. De är snart 3 månader.
Mm.
Från vilken ålder kan man börja introducera lite mat?
Du kan ju, om man tittar på rekommendationerna så kan man ju helamma i 1/2 år.
Mm.
Och därefter ge då lite smakportioner.
Mm.
Och så amma när man vill. Men jag vet ju att det finns de som helammar i 1 år och där barnen är friska, sunda. WHO och Livsmedelsverket, de gör rekommendationer, men det är ju bara rekommendationer.
Ja.
Och det handlar väl mer om att man ser att barn behöver, eller det man har trott, behöver lite mer än vad bröstmjölken kan ge när de är så gamla som 1/2 år.
Mm. Det måste vara svårt att få upp dem i vikt, tänker jag. Alltså ordentligt på bara mjölk, eller?
Nej. Behöver inte vara det.
Nej. Men jag har hört att man kan i alla fall få dem att börja provsmaka vid 4 månader.
Ja, absolut. Och vissa gör ju 3 månader också.
Mm.
Så att, men jag tycker nog, ska man ge dem smakportioner så försök att vänta. Och ge dem alltså amma eller ersättning upp till 6 månader.
Mm. Okej. Mm.
De börjar bli stora, våra små
tjejer. Ja, det gör de faktiskt. Jag håller ju febril på att försöka flaskträna. Ni var ju mycket duktigare på det, Nicky och Niklas. För de var ju tvungna att ha flask... eller flaska, att den skulle funka eftersom att Nicky skulle göra Idol. Men vi försökte ordentligt i början. Men sen gav vi lite upp för att det absolut inte funkar. Har du några tips på hur man kan få flaskan att fungera?
Man tar en lite lättare flaska från början. Alltså det finns ju flaskor som har ett, ska ju efterlikna bröstet, som är lite svåra.
Mm.
Att, eller lite, ja, det kräver mer att suga på flaskan.
Mm.
Och är det så att man måste ge på flaska så finns det lite olika varianter. Och ta den som är lite lättare. För de är ju lata av naturen. Mm. Så att det kommer mer utan att de behöver jobba. Så kan det vara ett knep att börja så. Och sen så gå över till flaskan som mer efterliknar bröstet. Om man då ändå vill fortsätta att amma.
Mm. Men kan man doppa den i något så här gott socker eller någonting?
Ja, det skulle inte jag rekommendera.
Nej.
Men man kan ju lägga lite bröstmjölk på själva nappen.
Men har du testat olika flaskor?
Jag har testat tre olika. Och alltså hon är, du har ju sett när jag har försökt mula i nappen också. Alltså hon gillar verkligen mest tutten. Hon vill inte ta varken napp eller flaska. Hon har tagit napp någon gång och sådär. Men tre olika modeller. Jag har provat alltså både själv och min partner har provat. Och min mamma har provat.
När hon är hungrig?
Ja, men både när hon är jättehungrig. Och sen har jag också liksom ammat lite grann. För att hon ska vara alltså inte för arg. Eller så här för, för att hon inte ska förstå hur den fungerar och bli förbannad. Liksom. Så då har jag ammat så här, men kanske 5 minuter. Och sen har Daniel försökt. Men det verkar bara inte som att hon vill ta det.
Men vad hade du i flaskan då? Var det bröstmjölk eller var det ersättning?
Bröstmjölk.
Ja, för det, jag tänkte säga att det är ju mycket bättre att ha det. Så att hon känner igen det.
Mm.
Och sen lägga lite på nappen. Men att du försvinner ur rummet. Att du byter rum. Mm. För att hon känner ju att du är i rummet. Mm. Så att man behöver nästan separera. Och att du, ja,
det kanske är det då, för jag har ju ändå varit...
Prova byt rum och att din kille ger.
Ja.
Och se om det funkar. Mm. Och sen är det ju bara att prova om och om igen.
Mm.
Till slut så kommer hon ju förstå att hon har inget alternativ. För nu vill inte mamma på något annat sätt. Och då får ni ju bestämma er. Så att hon kommer ju att ta det. Men hon vet ju mycket väl att så här är mycket gosigare.
Mm. Jag var inte hemma. Nej. När det var ju Niklas som tog den.
Ja. Och det har du inte sagt till mig att du inte var hemma.
Jo, jag sa ju att Niklas stackaren satt.
I en timme, ja. Men du sa inte att inte du var där.
Jaha, okej. Men jag var inte hemma. Och Niklas provade två dagar i rad. Och vi hade också fått tips från våra vänner som har små barn. Att liksom testa det här redan andra, tredje veckan. Om amningen har kommit igång. Och jag dubbelkollade också med vår BVC-barnmorska.
Mm.
Och hon sa samma sak att... Om hon har kommit igång med amningen och allt flyter på bra så kan ni börja testa med flaskan. Alltså inte ersätta amningen men testa några gånger för att se hur hon reagerar. Och Niklas testade ju då först med en flaska som var väldigt svår. Och det gick inte. Hon fick kanske i sig 20 ml eller någonting på en timme och var jätteledsen. Dagen efter så testade han med en annan flaska som var enklare för henne. Och då tog hon den till slut. Och hon kämpade ju emot ett tag.
Mm.
Men till slut tog hon den. Och det är den flaskan vi har fortsatt med.
Mm.
Och nu funkar det bra. Både min mamma och Niklas och jag.
Men pumpar du eller har du ersättning?
I början pumpade jag.
Mm.
Men det här med pumpning, det är ju besvärligt.
Ja, det.
Och man kan inte var som helst slänga upp en pump. Alltså det är enkelt att sätta det i amma. Men att ta fram en pump och sitta och pumpa.
Jag håller med.
Det blir jättemärkligt. Det går inte överallt.
Jag tycker också att det var ganska obekvämt. Jag tycker nästan det gjorde ont.
Ja, men för mig, jag upplevde inget obehag eller så. Men jag tycker bara att det är väldigt omständigt.
Behöver inte vara det, men det kan vara det. Det beror ju på hur man själv är lagd. Men många tycker ju om att pumpa ur för att ha hemma. Och du kan ju frysa ner mjölk, så du kan ju pumpa ur en större mängd åt gången. Så du slipper liksom sitta 2 gånger om dagen eller varannan dag.
Ja.
Utan du kan ju pumpa ur så att du har en rejäl mängd som kan frysas in. Och, eller ha i kylen.
Ja, men jag tröttnar. Jag tycker det är så fruktansvärt tråkigt att sitta med den där pumpen.
Men har du elpump eller har du en...
Elpump.
Ja, men du kan ju ställa in den på så att det inte gör ont. För det finns ju olika steg där. Mm. Så att det inte är så hårt sug.
Mm. Jag tänkte att det skulle gå snabbare om man körde på max.
Ja, men om du inte står ut då får du sänka... Mm.
Men jag upplever också att jag hittade aldrig någon bra timing för att pumpa. För att jag menar, Nilo vill ju amma.
Ja.
Och så liksom, jag har inte överflöd med mjölk. Utan när hon har ammat klart så finns det inte så mycket kvar att pumpa. Och sen vill hon ju amma igen efter en och en halv timme. Så jag
fast
hittar
det produceras ju, i och med att du stimulerar så produceras det ju mjölk hela tiden.
Ja.
Så att det pumpar du, då reagerar ju kroppen som att den producerar nytt.
Mm.
Så det är ju därför vi säger pumpa så att du har, om det är så att du inte orkar amma på nätterna och ändå vill ge ditt barn bröstmjölk, då kan ju partnern ge, förutsatt att man tar då flaska. Om man vill gå ut och göra någonting, kanske man vill, man kanske jobbar som du gör, Nicky. Så man behöver gå iväg. Mm. Kan det också vara bra att ha i kyl och frys, extra mängd.
Men hur länge håller det i kylen?
Bröstmjölk kan du spara 3 dygn i kylen och upp till 6 månader i frysen.
Mm. Det är bara att pumpa på.
Nej, men vet du också en annan grej. Nilo har visat sig vara väldigt känslig för temperaturen på ersättning. Eller också när jag pumpade bröstmjölken när man skulle ge med flaskan. Hon vägrar ta det om det har blivit för kallt.
Mm.
Hon är en riktig liten primadonna.
Mm, ja. Hur värmer man den?
Med ersättning kan du ju värma upp. Eller bara liksom när du blandar det med kokat vatten.
Mm-hmm.
Eller i så här vattenbad.
Okej, okay, så du lägger inte, liksom flaskan.
Bröstmjölk får man inte värma upp i mikron.
Nej, utan i varmt bad.
Ja. Mm. Så man lägger den i flaskan i ett vattenbad?
Ja, precis. I en kopp eller någonting med
varmt vatten. Det ska vara kroppstemperatur på ja, så 37 grader, men det vet man ju aldrig vad det är. Men jag har märkt att Nilo reagerar, om det har blivit för kallt, äter hon det inte.
Nej.
Och det syns så tydligt, för sen om jag då har värmt upp det, då äter hon. Så jag vet inte om du, när du har testat med Bonnie, har du tänkt på temperaturen?
Nej, men då har jag alltså pumpat precis innan. Så den, alltså det är klart att den blir ju svag ganska snabbt, men den blir ju inte kall.
Bara pyttelite. Ja. Så att den får liksom 37 grader.
Ja.
Ja, men det är klart att du ska testa igen. Eller Daniel får testa, inte du.
Ja, jag ska sätta larm. I helgen blir det flaska. Jag kanske bara ska dra hemifrån.
Ja, men du kan väl gå runt kvarteret ett par gånger.
Ja.
Så får du se om det funkar.
Han kan
du
köra på söndag när vi tränar.
Mm.
Perfekt, vi har en plan.
Mm. Ja, men det är bra.
Oj.
Nej, förlåt. Nu börjar Bonnie säga att vi har kanske närmat oss slutet. Hon vill vakna och leka lite kanske.
Oj, hon gör världens suraste min.
Ja, gulligt.
Ja, jättefin. Hörrni tjejer, jag skulle vilja säga en sak tillbaks till det här med samsovning. Vi pratade lite fördelar, men jag skulle vilja säga att det kan ju förbättra faktiskt sömn för både bebisen och mamma såklart. Anknytningen pratar man om också. Mm. Att man är närmare sitt barn. Det handlar ju om de här oxytocinerna. Närhet, trygghet nämnde vi förut. Och det förenklar ju för de flesta då också. Om man ammar eller flaskmatar för den delen också. Att man har sitt barn nära.
Mm.
Men att man ser över så att man inte har de här riskfaktorerna med sig. Numera riskerna, helt enkelt.
Carina, tusen tack för att du tog dig tid.
Och tack för att jag fick vara här. Och tack för att ni är med i Babys podcast också.
Det är mycket härligt.
Mm. Ja.
Win-win.
Win-win. Så jag hoppas vi ses igen. Och för vår Babys podcast så kan ni hänga med oss på bloggen Babys podcast. Nej, Babys blogg heter den. Och på Instagram så heter den Babys podcast. Så att där är ni välkomna, tjejer, och alla andra också att hänga.
Det ska vi göra.
Det ska vi göra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.